Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Läget är tufft.
Det var en seger för Malmö FF, men en förlust för svensk fotboll.
Sveriges damlandslag i fotboll är nu långt från nu krävs ett smärre mirakel.
Vi står fyra man ska inte få det med frågor. Fy fan vad det är.
Det är och fyra sen till ett inflytande till Tyskland.
Låg ut framtid om krisen i svensk fotboll är avsnitt 3 i den serie som jag och Erik Edman ju kör igång här på fotbollskanalen. Och ja, Erik Edman, du var ju lite orolig. Du har ju mycket erfarenhet, 3 mästerskap, 5 titlar i svensk fotboll, över 10 år utomlands i bland annat Premier League och ligorna och Nederländerna och Tyskland och Italien. Ja, du har varit nästan överallt, det är otroligt. Men det är lite så att du på allvar är orolig för var svensk fotboll är på väg.
Ja, men det är klart. Det är ju flera pilar och trenden är ju tyvärr nedåtgående på många håll och kanter. Och ganska tydligt i de samtalen man har haft både innan och under de här intervjuerna att alla behöver mer pengar för att kunna verkliggöra sina mål och visioner och så vidare. Så ett intressant avsnitt idag.
Ja, vi ska ju prata med Lukas Berglund som ju är ekonom och som har varit engagerad i det som kallas projekt 500 i svensk elitfotboll där man då vill helt enkelt ta fram mer pengar, mycket via transferintäkter och viss mån via Europaspel. Och man kan väl säga att damerna börjar komma i samma läge som svensk fotboll på här sidan, att man behöver jaga intäkter helt enkelt. Så att det är honom vi ska fördjupa oss i. Och som sagt, vi matar på med blågul framtid. Det här är avsnitt 3 om krisen i svensk fotboll. Och det är bara att gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten. Och det kommer mer avsnitt. Vi kör på ett antal veckor med olika ingångar. Allt från anläggningar till då klubbekonomi och akademier och ja, blicken utifrån. Så att det är bara haka på.
Målet är ytterligare 500 miljoner kronor i övergångspengar varje år. Projekt 500 är ett initiativ av svensk elitfotboll för att öka inflödet av pengar i den inhemska fotbollen. Allt för att kunna ta rygg på konkurrenterna i ett ekonomiskt hjul som rullar fortare och fortare. Ekonomen Lukas Berglund på företaget Goal Unit har en nyckelroll i projektet.
Generellt så kan man väl säga att svensk fotbollsekonomi behöver bli större på många plan. Och då är frågan är, hur använder man den befintliga ekonomin för att kunna få en större ekonomi? Där vi inom projekt 500 stramar jobbar med att titta på hur andra länder har gjort. Hur de som lyckas, hur de har gjort och hur det skiljer sig med de som har inte gjort det lika bra.
Vad är det de framgångsrika länderna gjort som vi inte ännu gjort i Sverige?
Ja, men generellt kan man väl måste man nog prata om ett väldigt starkt utvecklingsfokus som finns i väldigt många andra länder som inte riktigt finns i samma utsträckning i Sverige där man lägger väldigt mycket resurser på att utveckla spelare i både på här och damsidan. Lägger stora pengar på träningsförutsättningar, lägger stora pengar på akademitränare. Och det är ju bara, det är bara att titta på både på antalet planer eller antalet anställda för ibland akademierna, så är det klart lägre i Sverige än vad det är utomlands.
Vilka är de stora förebilderna på en europeisk scen?
Ja, men de bästa i klassen är, får man nästan säga, är Nederländerna eller Holland. Portugal är också fantastiska på de här sakerna där de får fram otroligt mycket bra spelare konstant, trots att de inte är jättestora länder. Och gör det kanske på det mest strukturerade sättet. Vi ser även att Kroatien är till exempel väldigt duktig också på de här. Och Danmark, om man tittar på de som är närmast oss här i Norden.
Då handlar det väl antagligen om att använda sina pengar rätt. Hur kommer det sig att svensk klubbfotboll på här sidan inte prioriterar samma som man gör i framgångsrika länder när det gäller de här verksamheterna?
Det är ju väldigt svårt att svara på. Kan väl kanske vara en övertro att färdiga spelare presterar på en väldigt hög nivå och att man inte riktigt har samma tidshorisonter i beslutsfattandet som man har på andra platser.
Det är ju väldigt tydligt över tid att pengar ger effekt, så att säga. Både klubbar och ligor blir ju på något sätt, eller ska i varje fall spegla hur mycket pengar man har. Hur kommer det sig att allsvenskan är sämre än sina intäkter om man jämför intäkterna i Europa?
Det tror vi till stor del beror mycket på att man lägger en relativt liten andel av sina intäkter på träningsförutsättningar, på akademier och på utveckling generellt. Och vilket gör så att man inte får upp lika högkvalitativa unga spelare som man får i till exempel Danmark. Plus att man inte är lika bra på att hålla dem hos sig heller. Vi har ju ett relativt stort läckage av väldigt stor talang i Sverige. Där vi ser spelare som Rooney Badji, Dejan Kulusevski, Victor Nilsson, Lindelöf, Elanga och så vidare. Nu kanske Mellberg, det senaste exemplet, som går väldigt tidigt ifrån Sverige. Där de bevisligen lyckas locka de här spelarna med någonting annat utomlands. Det här läckaget ser vi knappt alls i Danmark.
Hur mycket spelar förutsättningar som man får som fotbollsspelare jämfört med att man kanske får bättre betalt? Jag inbillar mig ändå att Atalanta lockade Dejan Kulusevski med bättre betalt än vad han hade i Brommapojken.
Jo, men absolut. Och visst gör det. Det som är intressant, det är ju att om vi tittar på danska klubbar och polska klubbar till exempel. Så polska klubbar har inte mindre ekonomi än vad de danska klubbarna har. Men det är samma sak gäller i de polska klubbarna, att där lämnar deras talanger väldigt tidigt också. Så det handlar snarare om att man kanske prioriterar, och att där svenska klubbar inte i samma utsträckning prioriterar kanske att ge den här unga spelaren ett lite bättre betalt, investerar i att den här spelaren får goda förutsättningar och utvecklas när det kommer till förutsättningar runt. Men till syvende och sist, där jag tror det spelar mest roll, det är att man ger den en plats att spela faktiskt. Och vågar att den ska få möjligheten att lyckas och misslyckas för den delen.
Du och några kollegor har jobbat i det här med projekt 500 med svensk elitfotboll. Ni driver ju även ett företag och ni sitter på mycket data kring alla trupper och liknande och försäljningar och kontraktsförlängning. Så hur säker kan man vara på att era data är korrekta?
Bra fråga. Och det är klart att när det kommer till sådana här saker så är det ju alltid rörelse heller. Det är ju inte konstant heller. Vi är relativt säkra. Men det är klart att vi kan inte säga någonting med 100% sannolikhet. Så är det ju bara. Vi kan säga att med väldigt stor sannolikhet så tror vi väldigt mycket på det här. Men jag kan tyvärr inte ge liksom ett exakt tal kring det.
Hur ser du på att införa regler i form av bestraffning eller belöningssystem för att stimulera rätt beteende då i form av att spela yngre spelare?
Ja, alltså det, olika länder har ju lite olika sådana där typer av system. Där vi till exempel Cypern har ju ett system där man får böter om man inte spelar med en cypriotisk spelare eller två, hur det nu än är. Och där finns i Danmark har man andra system där man måste lägga vissa antal pengar för att få vara med i U19-serier och så vidare. Jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt. Jag tror egentligen att det viktigaste är att det finns ett jättestarkt incitament från klubben i sig att jobba med de här frågorna och förstå de här frågorna. Sen är frågan hur man liksom från förbundshåll eller från liga- och organisationshåll ska tvinga eller stimulera eller liksom ge bonusar för det. Svårt att säga, jag vet inte.
Jag tänker mer att om inte man själv kommer till insikt med det så kan ett sånt regelsystem på något sätt stimulera en riktning som man längre fram ser resultat av. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Och det finns ju mycket i det, såklart. Risken är ju alltid att det kan bli jobbigt när vissa liksom klubbar sig. Alltså regler sätter liksom ofta skapar ofta vissa problem själva också. Det som jag tror allra mest på det är att de flesta klubbarna inser det själva på något sätt. För då är det mycket lättare att jobba med de frågorna. Sen om det behövs ytterligare saker ändå, ja, möjligt. Det kanske är det bästa om man ska vara helt pragmatisk.
När ni träffar ledarna, sportchefer och andra från medlemmarna i intresseorganisationen Svensk Elitfotboll, vad får ni för reaktioner när ni drar era teser om så här borde ni jobba med kontraktsländer, unga spelare och liknande?
Jo, generellt väldigt positiv. Sen är det såklart en verklighet också som man måste hantera och en vardag som man måste jobba i. Där vi förstår att det finns väldigt mycket utmaningar kring det. Det är många som säger att trycket utifrån, från media eller supportrar, är någonting som det är jobbigt att titta långsiktigt när man känner den konstanta pressen. Och vilket man måste ha liksom full förståelse och respekt för.
Ja, hur övertygar man supportrar i en klubb? Jag vet ju att du håller på AIK där... Har man ju ganska, i perioder haft hög omsättning av ledare, gäller väl många storstadsklubbar utom möjligen Malmö FF. Hur övertygar man supportrar och sponsorer att det här är den rätta vägen?
Nej, men det handlar väl jättemycket om kommunikation. Om att man kommunicerar vad man ska göra och varför man ska göra det. Och att man genom det får köpa sig tid. Och att man kanske inte heller ska sätta orimliga förväntningar heller. På kort eller lång sikt. Jag såg för något år sedan att IFK Göteborg sa att man skulle gå om Malmö och det snabbt. Det är frågan om det är verkligen en strategisk kommunikation som gör att man köper sig tid för den egna klubben. Eller om det är bättre att, liksom att fokusera på det som gör verkligen skillnad och prata om sina processer, om hur man ska bli bäst på dem för att och så ser man resultatet som någon form av bieffekt kanske till allting annat.
Olof frågar ju om det här med trycket och genomföra sin strategi. Jag tänker, man tittar utomlands, Porto och Sporting och framförallt Benfica med de enorma klubbarna de är. De har ju ändå lyckats då implementera och faktiskt kommunicera ut en strategi. Upplever du det att det är tydlig kommunikation kring att men vi ska spela unga spelare och fansen får finna sig i det eller... Finns det någon form av process i liksom tankesättet?
Nej, jag är inte liksom super påläst på exakt hur de portugisiska klubbarna kommunicerar och sånt där. Det jag tycker vi ser är att det finns en väldigt liksom tydlig kultur i bland de stora klubbarna i Portugal och att man sätter en stolthet om att vara den som är bäst på att utveckla unga spelare. Till exempel. Och man får ju verkligen frukt när man säljer spelare till framförallt Premier League från Portugal. Pengar som man liksom ser kan göra skillnad på sikt. Och att de har kanske accepterat sin plats i näringskedjan och gör det bästa av sin situation. För det är inte klubbar som har jättemycket pengar egentligen. De drar in majoriteten. Alltså det är nästan lika mycket liksom, intäkter från sponsorer. Publik och tv som de får av transfers. Och det här är år efter år. Så att de lyckas ju hålla upp den här otroligt höga sportsliga nivån på grund av att de återinvesterar sina pengar i utveckling väldigt ofta och generellt presterar väldigt, väldigt bra. Nu är de väl sexa eller sjua på Europa-ranking och är på väg om Portugal, vilket är ju otroligt. Även fast jag tror att det bara är den tionde eller elfte rikaste ligan. Så det är en otrolig eloge till vad de gör där. Och få fram duktiga, bra landslag också, får man väl lov att säga. Det sitter ju ofta ihop. Och det är väl intressant att prata om det i dessa tider. Att bra klubblag som har ett starkt utvecklingsfokus ger ju inte bara framgångar i Europaspel för klubblag. Utan det ger väldigt ofta framgångsrika landslag också. Där vi ser att Holland är ju väldigt, ett väldigt framgångsrikt landslag över tid. Portugal lika så. Men tittar man på andra som till exempel Polen eller Turkiet. Där de inte alls lyckas på ett lika bra sätt på landslagssidan.
Jag gissar att du menar att Portugal var på väg om Nederländerna och Holland. Du sa på väg om Portugal. Men jag gissar att du menar Nederländerna och Holland.
Förlåt, jag menar i så fall Frankrike.
Bara så att vi har det klart. Ni har ju på något sätt identifierat att transferintäkter är ett sätt att man kan ta in pengar för allsvenskan. Man kan ju även då spela i Europa. Är det de två viktigaste vägarna som svenska klubbar kan gå om man ser att kanske matchintäkter inte kan öka jättemycket och sponsorintäkter begränsade, kanske tv-marknaden också är lite hämmad av att tv-bolagen har det körvigt efter förköpt sig kanske. Är det de två faktorerna som finns att hämta pengar?
Ja, alltså det är ju klart att vi tror på att man ska jobba med alla typer av faktorer. Men för Stockholmsklubbarna, Göteborg eller Malmö så är det inte alls orimligt att sälja spelare för mellan 100 och 200 miljoner per år. Däremot att öka sina publikintäkter med 100-200 miljoner per år är om inte omöjligt så nästintill. Så jag tror verkligen att det behövs helt enkelt.
Är det så att svensk fotboll har tillräckligt proffsiga ledare? Jag upplever att kanske professionaliseringen av de allsvenska klubbarna på ledarsidan har kanske tagit fart de sista 10 åren. Tidigare var det ofta att man tog en gammal spelare. Det behöver inte vara fel, det säger jag inte. Men idag kanske du behöver en annan utveckling eller en annan utbildning, en annan liksom outlook. Upplever du att man är tillräckligt professionella?
Ja, både ja och nej. Alltså det som man ser i till exempel i Nederländerna, Holland, det är att det är väldigt många före detta proffs som jobbar i deras ungdomslag. Vilket vi inte alls ser i samma utsträckning i Sverige. Och det är det jag menar med att vi kanske inte riktigt tycker att det är lika fint att jobba med utveckling i Sverige så som man ser i, och samma sak är i Kroatien och Portugal också. Det är mycket före detta proffsspelare som gör det. Vi har istället väldigt mycket före detta proffsspelare på tränarpositionen och mycket sånt, men vilket inte heller är på i representationslagen, vilket inte behöver vara fel i sig. Och det är klart att det är klart att man alltid behöver bli bättre och bli ännu mer professionell på det man gör. Det man också ska ha i åtanke det är ju att professionell fotboll i Sverige är inte särskilt gammal. När Göteborg spelade mot Hamburg i finalen där och folk var liksom bagare och så vidare. Det var ju inte så länge sedan egentligen. Så det måste man väl ha lite överseende med.
Ja, och fullt professionell blev väl inte allsvenskan som på 90-talet började, slutet på 80-talet, sen på 90-talet slog det igenom mer och mer. Om man ser till att Malmö FF då är ju en klubb som har ryckt åt sig en ledning, och man kan ju peka på att de var skickliga med att skapa det här nätverket som gav sponsorintäkter, men också hade en modern ordförande, Håkan Jeppsson, som tyvärr gick bort. Hur mycket har den faktorn i att han ju stakade ut att vi jobbar med strategin, sen har vi tjänstemän som jobbar med den dagliga driften, så har det ju inte varit ofta i svensk fotboll.
Nej, och jag tror att det varit jag tror att Malmö hade varit på en helt annan plats om inte han hade genomfört det här arbetet. Ökat liksom sponsorintäkterna och levt på en helt annan nivå än vad de andra svenska klubbarna har gjort. Samtidigt som man Man gick till Europaspel med en väldigt, väldigt ung trupp. Så man sålde ju spelare för väldigt, väldigt mycket pengar samtidigt som man presterade. Och fick det, liksom det bästa av två världar. Vilket vi tycker det är lite synd att man har gått ifrån det unga spåret. Vi ser ju att de får upp otroliga spelare från sin akademi. Hugo Larsson är väl kanske det senaste det bästa exemplet. Nanasi blev väl utsedd till årets spelare i Allsvenskan. Men och att de får in ytterligare mer, men kanske inte riktigt liksom låter de här spelarna spela i den utsträckning som de kanske förtjänar.
Om man tittar då på ett truppbygge, ta Malmö som exempel, hur många spelare behöver de ett år de inte spelar i Europa, skulle du säga?
Hur många spelare totalt i hela truppen?
Ja.
Det vi ser om man tittar på aggregerad data, det är att man mindre trupper vinner oftare egentligen. Vilket kanske låter lite konstigt, men det är ju inte så konstigt. Har man 100 miljoner så är det bättre att lägga det på 16, 17, 18 spelare än att lägga det på 25 spelare. Och framförallt i Sverige så spelar vi ju relativt få matcher om vi jämför till exempel med de engelska lagen. Och mycket annat. Och det är ju sällan det är två matcher per vecka. Och oftast är det bara en match per vecka. Så det ska ju egentligen inte krävas så himla stora trupper för det. Det som jag också tror är positivt med att ha en mindre trupp. Det är att om man har för mycket skador och så har man någon avstängning. Ja men visst, då får man ta upp någon från U19 och sitta på bänken. Det kanske inte är hela världen. Och är det hela världen då om man får spela 15 minuter någon gång? Nej, så farligt är det inte det heller. Utan att det är kanske snarare en bra väg för någon in. Att få börja sitta lite på bänken i ung ålder. Få börja hoppa in. Och sen utvecklas under tiden. Och så sparar man in väldigt mycket, mycket pengar på att ha en smalare trupp helt enkelt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Om man tar en allsvensk trupp, hur lång tid tar det om man ska skruva om den till er modell i att komma från yngre trupp? Det kan ju åtminstone låta ofta så från tränare att men jag behöver ett par egna transferfönster för att sätta min prägel på det. Hur lång tid tar det?
Det beror ju på hur stark man är. Men alltså, 2-3 år så kan man väl se att Elfsborg har väl, eller kanske aningen mer 3-4. Har ju ändrats från att det var något annat till att de nu liksom har haft en ung trupp. Häcken har haft en relativt ung trupp förra året, framförallt när de vann SM-guld. Har fortfarande väldigt mycket unga, intressanta spelare som kommer upp. Så att det behöver inte ta så himla lång tid och det behöver inte vara så himla dramatiskt som man kanske tror. Och de flesta allsvenska lagen har vid något tillfälle haft en väldigt ung trupp. Det brukar generellt väldigt korrelera med när de har dåligt med pengar. För när man har dåligt med pengar, då måste man spela med den här akademispelaren. Som sen gör det väldigt bra och som sen kanske säljs utomlands. Och så får man mycket pengar. Då är frågan, vad gör man när man får mycket pengar? Där vi har sett kanske i Danmark i en större utsträckning, det är inte binärt, att man återinvesterar de pengarna i antingen sin akademi eller yngre spelare. Men att man att det är vanligare i Sverige eller i Polen att man kanske går från gå för en äldre, lite mer etablerad spelare.
Finns det någon ålder som man ska sikta på att ha? Finns det liksom av alla data att det bör man ligga på?
Alltså att sälja spelare, så är det stort sett omöjligt att sälja från allsvenskan när de är över 24. Och det är ju klart att då måste man ju hinna värva dem, och så måste de ha tid att utvecklas, och sen ska de liksom få spela och göra det bra, och sen ska man sälja dem. Så att det är klart att man måste ju ta dem tidigt. Vi ser ju att klubbar internationellt, så många klubbar i Holland presterar ju väldigt bra med startelvor på med 23-24 i snittålder, helt enkelt. Och där Red Bull Salzburg är ännu yngre. De har yngsta nu genom Champions League-historia och gör det otroligt bra. Bevisar att det går.
En annan faktor är ju det här med kontraktslängd. Att det speglar ofta av sig hur mycket betalt man kan få. Hur står sig allsvenska klubbar i att skriva kontrakt?
I Sverige har vi ju så att man inte får skriva mer än 3 år på spelare under 18. Vilket jag personligen kan tycka är lite synd. Jag vet inte om det är förbundet tillsammans med spelarfacket som har kommit överens, eller om det är svensk elitfotboll. Det har jag inte helt koll på. Men de som skriver längst kontrakt, vilket kan tyckas intressant, det är Varberg och Sirius som har skrivit längst kontrakt på sina spelare. Elfsborg har också väldigt långa kontrakt. Vilket tyder på att det kanske egentligen inte är ekonomi som säger om hur långa kontrakt man spelar. För det är ju inte de klubbarna som är de rikaste klubbarna. Utan det är att man kanske har ett annat typ av sätt att arbeta. Och just de här klubbarna, både Varberg, Sirius och Elfsborg, de liknar väldigt mycket de danska klubbarna i sitt sätt att arbeta.
Om man tittar just på Elfsborg, som jag har förstått via Stefan Andreasson, att man är inte främmande för att förhandla om kontrakt, att höja löner och liknande, för att man just har, jag tror att man i varje fall under lång tid aldrig haft ett bossmanfall. Hur mycket så kan man jobba från svenska klubbar?
Nej, men det tycker jag är jättebra som de har jobbat. Och sen gäller det väl att det är svårt att förhandla om ett kontrakt med Hugo Larsson när han väl presterar på jättehög nivå uppe, och då vill han ta nästa steg. Men det Malmö gjorde innan, det var väl 1,5-2 år sedan innan han såldes, då förhandlade de om hans kontrakt och skrev ett längre kontrakt, vilket säkert innebar att rätt mycket mer pengar i kistan. Men visst, det kan ju anses som en risk. Men vi ser att de som tar den typen av risk mer, det är de som vinner i längden. Och vinner mer än de som inte tar den risken.
Man tittar positioner. Vilka positioner är det man tjänar pengar på när man säljer spelare?
Det man tjänar överlägset mest pengar på är ju anfallare. Och det är en central forward. Ungefär 45% av transferintäkterna från allsvenskan de senaste 20 åren kommer från nior eller centrala forward, som man säger. Ungefär 50% från superettan. Så där är det ju klart mest. Och där har vi tyvärr sett att det har varit väldigt få nior i svensk elitfotboll de senaste åren som är unga. Och de som har varit unga och fått spela, Wilhelmsson i Göteborg eller Amin Sarr i Mjällby, som då är utlånad från Malmö, de har sålts nästan direkt. Så att det är framförallt den positionen som man kan tjäna mest pengar på, så att säga. Sen är det generellt centralt i banan och inte målvakt då mer. För målvakt är den positionen som man tjänar allra minst på. Men det är centrala mittfältare och mittbackar som man tjänar jättemycket pengar på. Och sen det är väldigt många som tror att man tjänar på yttermittfältare, men det är inte så himla mycket så bra pengar som man kanske tror på just den positionen. Det är, om de börjar spotta in väldigt mycket mål, så visst, då går det upp. Men generellt så är det inte alls lika högt som nior eller centrala mittfältare eller mittbackar.
Och om du skulle utifrån er data bygga en trupp, vad är det man lägger pengar på och vad kan man hålla igen?
Ja, men jag hade lagt mest pengar på en ung central forward. Och sen hade jag satt erfarenheten på målvaktspositionen och på ytterbackspositionen. Och sen byggt ungt på resterande platser. Och en relativt smal trupp.
en ständig faktor i svensk fotboll är ju hemvändare. Jag menar, vi ser ju många klubbar och det finns ju mycket nostalgi och sen finns ju några riktigt lyckade exempel. Hur ser du på att man kan gå på hemvända och binda upp mycket pengar till dem? Jag menar, Erik Edman har ju själv vänt hem och plockat de sista millarna, eller hur, Erik?
Nej, det var inte mycket Jesper Jansson delade ut där, kan jag säga.
Nej, men det är väl bra. Det gäller väl att, alltså, Erik är väl ett jättebra exempel på dåligt betalt, ytterback. Det är väl perfekt så. Sen får man hoppas på att det kanske bidrar också med någonting annat. Jag vet inte hur det var, Erik. Om du lärde dig av yngre, gav dem lite tips. Eller om du bara sparkar ner dem det första så fort de gick in på träningsplanen. Men just ha lite äldre spelare som kan bidra med träningskultur och så kan lära dig yngre, tror jag är jättebra. Men då gäller det att välja ut dem och vara väldigt restriktiv med hur man väljer där och inte kanske ta dem som bara vill komma hem och träna en halvtimme och sen köra lite rehab i gymmet och sen säga att man är bra på söndag. Liksom.
Vad är det som gör att Danmark och Norge ryckt ifrån Sverige?
Alltså, och sen ska man väl säga det att visst alltså Norge har ju ryckt ifrån på klubblagssidan lite på rankingen. Det är inga mil för de är egentligen och deras landslag går inte till mer mästerskap än vad vårt gör. Danmark däremot är ju en helt annan femma. Nej, men det är väl ett väldigt långsiktigt och lite liksom osexigt arbete med att satsa på investera i någonting nu som ger frukt om 5-10 år i bästa fall. Om man tittar på liksom för hela landets skull. Liksom. Om vi tittar på Norge, så i Norge finns det 153 hallar med konstgräs. I Sverige finns det 91 hallar med konstgräs. Och Sverige är dubbelt så stort. I Norge finns det 1192 fullstora konstgräsplaner. I Sverige finns det 804. Det är ju... Ja, jag kan tycka det är lite knäppt. Så att, och de lägger väldigt mycket mer pengar på sina akademier också. Så liksom per person så har de mycket mer tillgång till fotboll helt enkelt. Att utöva det. Och kan väl då vara färre spelare på varje plan och så vidare. Det går ju, man blir lockad att dra paneler till liksom ett klassrum och säga så här, hur många barn i varje klassrum, hur många lärare per barn. Ja, jag antar att det är väldigt lik logik i det hela.
Vad spelar det för roll att Danmark är mer affärsdrivande? Jag som är uppvuxen nära Danmark vet hur svårt det är att göra affärer med danskar. De har dessutom då in 51% mer affärsdrivande. Medan en svensk förening ska ju egentligen mest generera SM-guld och feel-good-känsla kring. Det är ju ingen avkastning mer än det. Hur spelar det roll?
Nej, alltså det är klart att det är väldigt mycket. Det är lättare som att inte ha 51%-regeln. Men samtidigt så ser vi ju att det finns inte 51%-regeln i Finland heller. Men de lyckas inte jättebra. De lyckas okej nu. Nu börjar det bli bättre. Men det har ju inte varit en stor fotbollsnation än fast de inte har 51%-regeln. Så att det är klart att det gör det nog lättare. Det är det. Men samtidigt så tappar man ju någonting annat med att inte ha 51%-regeln som att det egentligen är medlemmarna som äger och bestämmer hur man gör. Men med det så har ju medlemmarna ett ansvar för resultaten lite. Och det beror ju på vad man vill. Om man vill att man ska kunna konkurrera och bli bättre på klubblagssidan och landslagssidan, då måste man nog prioritera lite annorlunda när det kommer till sina resurser.
Ofta kan vi ju se väldigt skickliga affärsmän eller politiker eller vad det nu må vara som har lyckade karriärer som sätter sig i en fotbollsföreningsstyrelse och där tar kanske lite konstiga beslut eller att man hellre värvar en ny anfallare eller en ny mittfältare än att investera på långsiktig träningsanläggning eller mer marknadsföring. Hur ska man höja den delen av fotbollsföreningarna?
Nej, men och jag tror personligen på att man behöver arvodera styrelser bland medlemmarna och att man får väl lite vad man betalar för generellt. Betalar man inte så mycket i strategisk kompetens så tror jag att man inte får lika mycket ut av det heller. För det krävs ju väldigt mycket, alltså det krävs kompetens, men det krävs också väldigt mycket tid som en styrelseledamot ska lägga ner. Och då blir det ju kämpigt om man ska göra det oarvoderat och man måste ha väldigt mycket annat, andra jobb och små sysslor för att få det att gå ihop. Så det tror jag egentligen är den lättaste vägen, att få bra personer som också har möjlighet att lägga tid och tänka och läsa sig in på de här frågorna.
En cirkus som ju alltid följer med jämna mellanrum är ju silly season, som ju i media gillar att skildra. Jag tror rätt många supportrar vill åtminstone läsa att deras klubbar är antingen på jakt efter något hett eller är på väg att sälja dyrt och så. Hur mycket är det en faktor? Hur kan man som klubb isolera sig från det för att inte bli påverkad?
Nej, men det är ju spännande med silly season. Det är ju klart att det säger ju någonting om hur stort fotbollen är, att även fast när man inte spelar så är det fortfarande jättehett bara för vilka som kommer spela. På det sätt som klubbarna kan värja sig är att de vet ju det här. De vet ju att varje sommar och varje vinter så kommer det bli väldigt mycket tryck, extern tryck, och då gäller det att ha en plan på hur man ska agera kring det för att liksom lösa det. Det är ingen chock som egentligen borde ske vid något separat tillfälle. Men så jag tror att det handlar om att veta hur man ska agera och sen göra efter. Liksom. Och så att man inte blir för känslomässigt berörd och börjar fatta beslut baserat på magkänsla som sen kanske inte är särskilt goda och objektiva.
Vi pratade med Stefan Alvén som är sportchef på EFD, och han berörde det här att det är en ny marknad och nya förutsättningar på damsidan. Hur ser du trenderna på för svensk damfotboll med damallsvenskan och internationellt sett?
Generellt är det ju väldigt kul att det kommit in väldigt mycket pengar i damfotbollen, främst på europeisk plan. Tyvärr så har ju de svenska klubbarna inte riktigt hängt med i den här utvecklingen. Det liknar ju väldigt mycket efter liksom Bosman-domen på här sidan när det skedde. Och väldigt mycket korta kontrakt, vilket gjort så att det har gått väldigt mycket spelare till väldigt låg prislapp eller ingen prislapp alls utomlands. Och vi har inte heller lika goda träningsförutsättningar som andra länder har internationellt, vilket gör att damallsvenskan är ju mer eller mindre fritt fall. De tar väldigt, väldigt få poäng. Det var inte länge sedan vi var andra rankade i Europa, men nu tar väldigt få poäng per år. Och till syvende och sist så kanske vi kommer landa på en 20:e plats, vilket hade varit väldigt tråkigt, tycker jag. Men man måste liksom... Man får lite vad man förtjänar, och tyvärr har man inte varit tillräckligt liksom proaktiva till de här pengarna som kommit in.
Men behöver man då inse att man ska vara en feeder league där man bara matar ut unga spelare och på något sätt nischa sig på det sättet snarare än att man kan konkurrera med de större ligorna?
Ja, alltså det beror på, man kan ju kalla det olika saker, feeder league eller inte. Portugal är en feeder league, ja det kanske det är, men de är jävligt duktiga och presterar jävligt bra. Och du frågar om man tycker det är fint eller fult. Jag tycker inte det är något fult med att vara väldigt duktiga på att utveckla spelare. Men ja, det är ju klart att svensk damfotboll kommer aldrig kunna konkurrera med de engelska eller spanska pengarna. Så är det ju bara. Det är... Större länder med ännu större intresse och där liksom näringslivet stoppar in väldigt mycket pengar. Så att det är ju där pengarna kommer att hamna.
Hur ska allsvenska klubbledare på de sidan övertygas om att de behöver skriva långa kontrakt där de på ett sätt riskerar lite? Mm. Men i en tid på de sidan finns ju inte ens utbildningsersättning, vilket du får på sidan. Hur ska de förstå det, att detta är liksom ett sätt att överleva? Att ta fram spelare och skriva långa kontrakt?
Ja, alltså det är väl lite frågan, hur ska man annars göra? Hur ska man annars få massa pengar? Det är klart att om man har något sätt att få in 20 000 på läktaren varje match, så är det kanon. Sen är det då frågan, kan man få in 20 000 på läktaren och utveckla spelare att göra? Då hade det ju varit det allra bästa. Men jag tror att det är den stöter framåt om man vill tjäna pengar. För att, precis som du säger, det är ingen utbildningsersättning eller någonting annat. Det är ett kontrakt som är ett måste för att kunna tjäna pengar på det hela. Och det kan ju kännas tufft och jobbigt, men jag tror man inte har så mycket val.
Vad tror du det betyder med alla dubbelklubbar? Jag menar, nu kommer AIK och Trelleborgs FF upp i Allsvenskan. Vi ser Malmö FF är på väg upp. De är elitet, de har inte förlorat en match. Vad tror du det betyder för att faktiskt stärka damfotbollen och kanske kunna skriva längre kontrakt och bli mer långsiktiga och därmed kanske lite mer pengamaskiner?
Ja, alltså det kommer väl sannolikt bli robustare klubbar. Och där jag tror att damsidan kommer att hjälpa herrsidan och herrsidan kommer att hjälpa damsidan. Och sannolikt kan man kanske skära ner lite på kostnader och stordriftsfördelar i det hela. Och ser man internationellt så är det ju på damsidan är det ju samma klubbar som på herrsidan som gör väldigt bra. Och att tro att Sverige skulle vara något annat, det ska väl väldigt mycket till. Men och jag menar, det är ju bara att titta nu med Häcken och Hammarby som är högst upp i damallsvenskan, och de ligger rätt högt upp i herrallsvenskan också, och jag tror på om 5-10 år så kommer det vara ännu likare på herr- och damallsvenskan.
Och om du skulle ge råd till de som sitter i styrelsen, oavsett om dam eller herr, det låter lite likadant. Men vad är liksom de viktigaste grejerna de ska göra för att stöpa om sin verksamhet och gå mer mot någon slags tålmodig, långsiktig, kanske lite osexig men tråkig väg som kanske ändå ger framgångar och pengar?
Men jag tror att man måste fokusera på matchen om 5 år lika mycket på matchen på söndag på något sätt. Och att försöka alltid ha liksom blicken uppe, det är svårt, men man behöver det. Och att tro på sin egen förmåga att utveckla spelare och sätta stolthet i det. Och jag menar, jag vet ju bara stoltheten själv som AIK när man ser Alexander Isak gör väldigt bra saker. Det är ju fantastiskt att se. Och även fast det inte är liksom AIK-tröjan så är det ju väldigt kul. Men att man liksom försöker med det här. För att det är ju också det som gör att sin egen klubb blir stark finansiellt och starkt sportligt.
Så att det här är en ordförande på något sätt lockas med en värvning inför den här säsongen kanske kan ta ett SM-guld, så ska den personen kanske hellre tänka att ja, men vi plöjer ner det i en extra tränare på akademin för att skörda någonting om 5-10 år.
Ja, eller först och främst skulle jag försöka ta död på myten om att om man, så fort man värvar en 30-åring så vinner man SM-guld. Det finns ju väldigt lite som tyder på det. Utan att det bästa sättet att nå framgång, det var långsiktigt. Skittråkigt, jag vet. Men det verkar vara det som funkar. Vi kan ju bara titta på lag internationellt eller nationellt. Det tar tid. Det måste man liksom bli tycker okej på något sätt. Det finns inga kortsiktiga beslut som kommer bara göra allting fantastiskt. Utan det är liksom det långsiktiga och tråkiga som kommer till sist gör det bra.
Det är väl ingen överdrift att påstå att det är lite tunga tider för svensk fotboll, framförallt på här sidan, men kanske även lite på de sidan när man missat första OS och klubblag och så. Finns det ändå hopp i att om klubbarna och intresseorganisationerna och fotbollsförbundet går i den här riktningen, så kommer det inte bara gynna klubbar och föreningar utan även landslag på sig?
Nej, precis. I Norge har man ju gått ihop motsvarande EFD, motsvarande SEF och motsvarande förbundet och jobbar jättenära, för att de ser ju att det är samma typer av frågor som gynnar oss alla. Det handlar om planer, det handlar om välutbildade akademitränare och att spelarna sen ska bli välutbildade. För det ger frukt på sikt, både för klubblag och för landslag. Det är väl det folk vill ha i landet, så att säga. Jag tror att man måste bestämma sig lite för att göra det och sen göra det rätt så helhjärtat. Det finns ju andra exempel på länder som verkligen har bestämt sig. Belgien var väl så efter några missade mästerskap. Tyskland lika så. Där de verkligen la om, började satsa klart mer på utveckling helt enkelt. Och burit frukt både på klubblagssidan och landslagssidan.
Så att det går att göra, men tålamod är det du predikar helt enkelt.
Ja, precis. Alltså det är tråkigt. Och sen jobba på olika fronter. Jag tycker att det i svensk fotboll så är man väldigt... och när det kommer till planbyggande till exempel så är man rätt fast om att det är kommunen som ska stå på hela kostnaden. Och visst, det är väl jättebra om kommuner vill investera i infrastruktur kopplat till det. Men då är det klart... det är mycket pengar för en kommun också. I Norge har man ju så att där finansierar klubben en tredjedel, kommunen en tredjedel och deras motsvarighet till Svenska Spel en tredjedel. Så att man gemensamt gör det här och stoppar in pengar. Och de har bevisligen lyckats få fler planer.
Ja, det finns mycket att lära i både Danmark och Norge uppenbarligen. Man behöver åka till Portugal eller Kroatien för att ta intryck. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så jättemycket.
Ja, då har vi lyssnat på Lukas Berglund och jag fastnar för några grejer. Dels det att man måste säga en nackdel för svensk fotboll att man inte kan skriva lite längre avtal med unga spelare. Att man därmed blir dem på något sätt, det blir lätt att komma till Sverige om det finns någon attraktiv spelare. Om det är en Dejan Kulusevski eller en John Mellberg eller en Rooney Badaggi som man hittar i Malmö via Blekinge. Det är ju lite jobbigt på det sättet, eller?
Ja, men absolut. Lukas tar ju upp ett par positiva exempel där med både Varberg och Sirius som har gjort det till en tradition eller en vana i alla fall att skriva de här längre avtalen. Jag tror att det är ju helt rätt väg att gå. Sen förstår jag också, precis som han är inne på också, att man behöver ta en risk när man då ser potentialen spelare som kanske inte riktigt ännu har slått igenom. Att man ändå är tidigt på bollen där att man erbjuder en förlängning och ett betydligt längre avtal kopplat till en högre ersättning.
Det var ju också intressant att höra honom hur han tycker man ska bygga en trupp. Att liksom erfarenheten ska sitta på ytterbackarna för att där finns inte så stort värde. Man ska gärna ha erfarenhet kanske i mål, men längre fram ska man ha yngre spelare och hela tiden spela yngre. Att svensk fotboll har för hög medelålder eller snittålder och man skriver för korta kontrakt. Och det jobbiga här är ju att det som predikas är ju det som nog många människor har svårt för. Tålamod, långsiktighet och liksom inte gå för den här sexiga hemvändan, utan man ska istället tänka lika mycket på matchen om 5 år som matchen på söndag. Det är ju inte lätt.
Nej, absolut inte. Det är otroligt svårt. Han tog ju upp en fika där, eller jag nämnde det i något sammanhang också. Det är ju också otroligt tydligt hur systematiskt de har jobbat med sin talangutveckling. Ta Victor Lindelöf till exempel som var där nere, spelade bredvid Luisao, den gamla brassen. Sen stack han in med Ruben Neves, ung ny mittback bredvid Luisao. Nu har man Antonio Silva bredvid Otamendi, så att du behöver ju erfarenhet runt de här unga spelarna. Men det är ju otroligt tydligt att har man någon duktig från egna leden, då ska de in och spela tillsammans då med de här etablerade spelarna. Och det är ju systematik och liksom en affärsmodell som de har gjort i så pass lång tid nu och etablerat ett rykte och en kvalitetsstämpel på sin verksamhet som gör att man också då kan ta otroligt bra betalt. Finns ju ett bra exempel till exempel i Sirius tycker jag med den här Malcolm Yang som är en ung 05 mittback. Lite samma typ av tänk där. Han spelar match ut och match in. Jag såg också Odense. Jag tittade en del dansk fotboll. Odense har en ung 06 Tobias Slottsager som också då spelar bredvid erfarenhet. Så att det är ju en väg kanske att gå och det är tydligt hur man systematiskt och bestämt väljer den typen av linje.
Det är ju så att man behöver inte gå till Benfica och Portugal. Man kan bara titta i Danmark och Norge för att se att modeller, hur de, jag menar, mer planer i Norge, hur norska fotbollsförbundet jobbar ihop med motsvarigheterna till elitfotboll dam och svensk elitfotboll. Det vill säga att man sitter ihop och jobbar i samma riktning men på lång sikt för att ta fram bättre spelare. Och längst fram är man ju i Danmark där man ju också på här sidan. Det skildrades ju väl i ett offside-reportage rätt nyligen hur man gick ihop förbund och klubbar, och man utbyter erfarenhet, jobbar samman för att alla jobbar i samma riktning och plöjer ut mycket pengar till akademierna. Att det är dit pengarna ska gå, och det är uppenbart att vi inte har gjort i svensk fotboll. Men det verkar måste till, och det ska ju ge inte bara en lyft för föreningar utan även för landslag.
Ja, definitivt. Alltså det är otroligt tydligt. Den danska satsningen, den skedde för 10-15 år sedan. I Norge är den lite yngre, men man ser också att den börjar bära frukt. Och det stora utmaningen är att omfördela resurser. Att ta de pengar man har idag och liksom ge större andel av det som finns till ungdomsverksamhet, till planer, infrastruktur som du nämner, Olof, och framförallt också utbildade tränare som är fotbollstränare på heltid och inte jobbar med massa andra sidoprojekt. Att det blir en proffsigare verksamhet även för de bästa unga spelarna. Det är ju otroligt tydligt att de som är längst fram, de gör just precis detta.
Så att den satsar helt enkelt på att fler välutbildade tränare skriver längre kontrakt, går yngre, rata den där hemvändaren, eller i varje fall ta inte hem alla hemvändare utan ta någon. Och det som jag tycker var intressant att höra med Lukas var ju också att han pekar ut det här jämförelsen med allsvenskan för damer, att det som hände för herrarna i samband med Bosman-domen där man hade svårt att ställa om där då, och man plötsligt kunde flytta utan kontrakt. Nu är det damerna som är ute för samma, där allsvenskan har gått från att vara tvåa till femma, sexa, och det är liksom en utförslöpa som ser lite jobbig ut om inte de gör samma sak med långa kontrakt och ser till att investera.
Nej, definitivt. Och det var ju intressant att höra faktiskt Stefan Alvén i vårt förra avsnitt där han lyfter det, att man behöver börja tänka om lite. Man har en vision, man behöver kanske nischa sig åt ett annat håll, att man tar en annan roll i näringskedjan, som det ofta heter modernt sett, att var en mer av en talangliga, en yngre liga, vilket inte alls behöver vara negativt för landslagsfotbollen. För det är lite det du är inne på tidigare också, att Norge har gått samman där man tillsammans inser att vi behöver samverka, samarbeta och komma överens för att nå en väg framåt, både på klubblagssidan och landslagssidan över tid, att det ska generera resultat.
Och lite som Lukas sa apropå det här att man är långt ner i näringskedjan eller en bit ner i näringskedjan. Jag menar, Portugal överpresterar sportsligt och säljer spelare. Man kan säga samma sak om Nederländerna och Kroatien. Det finns ju då. Man vill inte jämföra sig med Polen och Turkiet som har mer pengar men inte lyckas. Och det är ju inte där, det är där Sverige är nu. Vi måste ju lämna det Polen-Turkiet spåret och hamna mer Danmark, Kroatien, Portugal. Så att det är bara att ta intryck av Lukas Berglund och tänka till kring verksamheten, hur man ska bygga upp det hela, eller hur?
Absolut.
Då kör vi vidare med våra avsnitt, och det kommer som sagt nya avsnitt i vår serie om blågul framtid, krisen i svensk fotboll, och detta är avsnitt 3. Kommer nya avsnitt i nästa vecka, och man kan gå tillbaka och hoppa mellan bäst man vill, men det är jag och Erik Edman som försöker sätta lite ljus på en del frågor kring svensk fotboll.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.